Hör er i Helsingfors och ser någon som gråter, så är det kanske jag.
Jaha.
Det har varit mycket tårar den senaste veckan.
Jaha.
Och det är inte såna här tårar som är logiska på något sätt. Jag började gråta när jag såg en vässa i köpcentret Tripla häromdagen. Och det var inte alltså att den var smutsig eller någonting. Det bara att det hade en sån här byta blöjor brits.
Ja.
Och så tänkte jag att vad fint att de har det. Och så började jag storgråta.
Ja.
och det är såna här sorts situationer mycket. Sen mycket musik också. Jag var på ett café och skulle köpa lite bröd till min familj.
Mm.
Och så spelade de Chasing Cars. Vet du den låten?
Ja.
Snow Patrol.
Den är jättebra.
Nej, men den är ju inte, alltså det är ju det, den är ju inte så bra.
Jo, den är
inställsam.
Nej, den är jättebra.
Den är inställsam. Den är inte som, alltså den söker efter en effekt.
Ja.
Den är och melodramatisk.
Och den lyckas riktigt bra.
No, den har inte lyckats förr. Men jag börjar gråta så våldsamt att jag måste gå längst bak i kön för att det var nollåt och för att jag inte skulle ha klarat av att köpa bröd just då.
Nej. Nej, men det låter bekant det där. Alltså du tycker ju att jag har varit en robot i hela mitt liv, men att jag upplevde ju också alltså då när Lo föddes, alltså så öppnade det upp mera så här, att det var som att det liksom någon installerade mera RAM i mig som på något sätt gjorde att jag kunde ha starkare känslor.
Vet våra lyssnare vad RAM är heller? Jag det känns tror länge det. Sedan man har pratat om RAM.
Random Access Memory. Jag tror nog att alla vet vad det är. Men jag minns att för mig var det största problemet att jag började tycka att så många saker var gulliga. Att det kunde vara så där att men sy på körsbärstomaten. Vad gullig! Och så hade jag liksom problem att äta den. För att jag tyckte att den på något sätt såg så oskyldig och liten ut.
Ja, intressant det. Men det liksom resulterar inte i tårar utan mer en sån här glädjereaktion.
Nej, alltså så där är det som skulle väl bli till tårar hos normala människor tror jag. Utan att det var nog alltså här jag berördes djupt av hur gullig någonting var på ett sätt som jag inte brukar beröras.
Det talar så mycket om babyfötter och att speciellt då mammor får just den reaktionen som du fick för körsbärstomater när de ser babyns fötter då.
Mm.
För att de är som extra söta då. Hela babyn är ju förstås söt, men någon med fötter har jag hört att det ska vara.
Det är nog någon sån grej. Alltså det har nog varit väldigt starkt för Janika. Alltså framförallt Los tår har varit väldigt speciella.
Vår baby har typ som en vuxen mans fötter. De är helt enorma. Så de är inte liksom så här gråtkompatibla. De är inte
liksom gulliga utan de har liksom så här svart asfalt på sig. Att han har varit och jobbat i sommar med att lägga asfalt på vägarna.
Men det är ju någonting, alltså det är ju jätteskönt att vara så här känslig. Alltså det är ju en sorts high att gråta också.
Mm.
Alltså när det handlar om så här glädje eller rörelse. Alltså jag menar om man gråter för att man är djupt ledsen, så då är det ju alltså säkert katarktiskt också i bästa fall, men det är ju inte som skönt som nu när jag går omkring och ser en vässa och bara brister ut i en känsloreaktion.
Nä.
Jag tror jag gråter mer än babyn, för han är väldigt lugn måste jag säga. Vi är ju en vecka, har vi haft honom nu eller idag, så fyller han en vecka. Tänk att man kan fylla en vecka.
Mm.
Hur gammal är du då? Ja, börjar vara en vecka nu just då.
Ja, jag måste fundera. Jag var i tisdags jag vart född. Jag är en vecka gammal, ja.
Jag vill lång i vecka.
Har det växt till två, brukar jag säga.
Ja, men han är väldigt lugn och väldigt nöjd. Och om det nu inte är livets mening det här vilket det nog kan vara. Jag måste återkomma till det efter ytterligare några veckor när man har hunnit smälta alla dessa tankar. Så i alla fall är det ju samhällets mening. För att samhället är ju tydligen uppbyggt kring det här, och det bevisar ju just de här vässorna i Tripla då, som har de här babykötselunderlagen och allting.
Ja, det finns många bra saker nog som samhället har tänkt på just kring bebisar. Men att finns...
Ja, som man lägger märke till nu när man har en bebis själv, som man annars kanske är blind för.
Men nu finns det ju mycket förbättringar också. Och sen är det också så där att människor, jag menar, jag minns att jag var ju jättesörd när vi bodde i Helsingfors och jag gick omkring med barnvagn överallt. Så blev jag ju ursinnig på alla som åkte hiss som inte hade liksom behov av det. Utan att det är sådär, men du är ju en vanlig människa, du kan ju ta trapporna du. Men att jag som kommer här med en barnvagn, jag måste ha hiss. Alltså någon form av föräldralasrar borde ju staten dela ut. Så att man ska som ha liksom sådär, lika som man har en sån här cup holder i barnvagnen, så ska man ha som en liten sån här taser holder. Och sen när man ser då någon som använder någonting som är tänkt att föräldrar ska göra, så ska man bara kunna ge som ström i dem så att de bara stelnar och ramlar ihop. Och så kan man dra dem ut ur hissen.
Ja, att man skulle få någon sorts befogenhet som ordningsvakt, ja, i allmänhet så, ja, fort man blir förälder.
Ja, exakt.
Men jag tycker igen vid då att jag har blivit väldigt lugnare och liksom, alltså, mer harmonisk och mer så här, ja men inte gör det någon gång, vi måste vänta här nu lite. För vi är ju tillsammans. Alltså att innan, vet du, att om någon går långsamt på gatan så har jag blivit jättestörd på det och så här.
Mm.
Och om någon går, vet du, tre människor i bredd om man inte släpper förbi och så här.
Ja, nej, men sen när det kommer den här situationen att du har liksom bråttom till en mikro för att babyn kommer när som helst att vakna och kommer att börja skrika direkt när den inte får mat. Och så står du i en kö då och väntar på att få gå in i hissen. Då kommer du att önska att du skulle ha lasrar.
Vet du när jag mådde som bäst i natt? Det var när jag skulle sätta i telefonladdaren. Och så var det liksom ett uttag bakom en soffa. Så det var som bara ett smalt utrymme mellan väggen och soffans sida. Och då höll jag på liksom säkert i 2 minuter. För alltså ibland med eluttag så är det ju omöjligt att få i kontakten. Alltså av obegriplig anledning. Ja. För att kontakten är ju gjord för att passa in där, men ja, ibland så hittar man inte hålen om man håller på, och sen när det är en liksom obekväm ställning så blir det som alltså omöjlig uppgift mitt i, ja, allt. Och jag höll på i säkert 2 minuter och det var okej. Okay. För bredvid mig så sov min son. Nu börjar jag gråta igen.
Jag var ganska nära till tårna igår också. Inte för att jag var överväldigad av hur gulligt någonting var eller över att det fanns en vässa i närheten, utan för att jag höll på att dö. Jag hade alltså en nära döden upplevelse igår.
Ja, jag tänkte att du gick in i ett växthus och såg körsbärstomater som växte alltså på plantor.
Ja, nej.
Nej, men vad hemskt det. Alltså förlåt nu, det var så opassande av mig att kämpa om du har varit nära att förgås. Berätta.
Alltid när man är med om en sån situation, och det är ju inte liksom ofta, men att när man så där fantiserar, tänk om någonting skulle ha eskalerat och det skulle ha lett till att man förlorar sitt liv. Så jag fokuserar väldigt mycket på sättet det ska gå till på. Alltså att det finns ju liksom, det finns ju så otroligt idiotiska och dumma sätt på att dö. Och så finns det ju som sätt som är mer acceptabla på något sätt. Alltså sådär att försvara fosterlandet, att man stupar. Att det är ju på något sätt sådär att okej, okay, men ingen kan liksom, det är jätte... Det är okej, men att om det är att man fick liksom ett baconchips i halsen, så det är liksom, det är ju inte lika okej.
Att hela världen skrattade åt de här människorna som dog på den här ubåten som skulle besöka Titanic-vraket. Alltså det var ju ingen som var ledsen. Alltså människor alltså gjorde ju memes bara om det, av det hela. Och det hade ju att göra med det här då, att det var ju ett så dumt sätt och så onödigt. Mm. Och så var det ju förstås med rikedom och så vidare.
Ja, jag tror det här mer hade att göra med det. Alltså att det var jätterika människor. Och det var ju konstigt också på ett sätt. Men alltså det som hände igår var att vårt husbygge, alltså det går ju framåt nu hela tiden. Och markarbetet har gjorts där och de håller nu på och gjuter och det liksom det går framåt. Och vi var där igår för att inspektera gjutningen. Det är också så dumt att man på något sätt tänker att men ska vi få skåda och vart? Och när man ju har ingen aning om, alltså att jag har ju noll som jag kan säga om någonting är gjort bra eller om det är gjort dåligt kring det där. Jag kan bara konstatera att hade blivit gjort. Men att ändå gör man det, ändå är man så där att nej men ska du få lite skåda? Och sen hade det ju regnat jättemycket igår. Och sen när det har liksom grävts där så att det är ju väldigt, väldigt lerigt. Och vi var dit igår. Lo hade med sig sin nya radiostyrda Monster Truck.
Har han haft sin, vänta nu, alltså var det så att han har födelsedag i juli? Jag trodde det var i januari. Tänkt.
Ja,
eller hade det varit något?
Det är alltså någon form av shaming här nu för att jag har gett en leksak åt min son.
Jag vet att jag går på farlig mark, men möjligtvis har jag mera agens nu när jag själv har barn. Att jag kan ifrågasätta på ett annat sätt.
Oklart. Jag tror att vi får låta tiden utvisa det. Men ja, jag älskar ju min son och vill att han ska ha det bra. Så att jag hade ju köpt en leksak åt honom. Och det här, det var då en radiostyrd Monster Truck.
Jag älskar ju också min son, så jag höll honom mot mitt bröst 2 timmar igår kväll innan vi la honom att sova. Mm, fortsätt.
Nolo hade med sig då sin Monster Truck igår och det här körde omkring där då i leran. Och så fastnade den i leran, den här Monster Trucken, att hjulen bara snurrade och det var liksom det bara spruta lervatten och den kom inte vidare. Och Lo tänkte att men jag springer dit efter den och så sprang han dit med gummistövlarna på och så fastnade ju Lo där i leran och han kom ju inte loss. Så då tänkte jag att men jag går och drar loss honom då. Och så får jag dit och så fick jag bort då Monster Trucken först för att den var så dyr. Och sen när jag då skulle fara bort därifrån så då började jag sjunka.
Aha.
Och sjönk alltså ner till knäna. Alltså att jag upplevde liksom den här känslan som jag inte har upplevt sedan barn. Alltså att när det rinner vatten ner i gummistövelskaftet. Alltså att man plomsar så djupt så att gummistöveln är under ytan. Och det är ju en väldigt speciell känsla. Det är någonting som jag tror Snow Patrol skulle kunna liksom beskriva utmärkt i en låt. Men alltså jag höll på att sjunka ner alltså i kvicksand.
Ja, alltså, ja.
Och sen var ju, Janika var ju där då ultragravid och liksom hade måste satt sig på en sten för att hon var så trött. Och så ser hon då bara hur liksom pappan till hennes ofödda barn då sjunker ner i kvicksand. Och så börjar hon då, liksom ska hon nu då som gravid komma liksom och måste som dra ut mig ur kvicksanden. Och det var i det ögonblicket som jag började tänka på att det här är ju, alltså att om jag dör nu, alltså att det kommer att stå liksom i Österbottens tidning att Ted Forsström drunknade i kvicksand på sitt eget husbygge med en Monster Truck i sin högerhand. Att det måste ju ha varit kanske det dummaste sättet. Och så är det så här kommentarer av Janika att varför var Ted där då? Nej, inte vet, han skulle kolla om gjutningen hade blivit bra.
Ja, hur mer alltså det här är alltså er tomt som ni har köpt där nu. Alltså som är omgärdad av sådana här dödsfällor liksom. Eller är det...
Det är inte det här som huset ska vara utan det är liksom en på en åker bredvid som de har grävt upp. Så det, där är det tydligen kvicksand just nu.
Jag råkar se på Indiana Jones, någon av dem, jag tror det var den här fjärde filmen som jag inte minns vad den heter. Men där så, alltså för den är ju så här, den blinkar ju tillbaks på 80-talet när den här serien då var som störst. Mm. Och då var ju kvicksand en stor grej. Och där nu så låg han då i kvicksand och blev räddad av Matt, sin son. Mm. Men så tänkte jag att det är länge sedan jag har tänkt på kvicksand.
Ja, tänk vilket, alltså det är ju en väldigt långsam död, alltså att man så där att man ska försöka hålla sig stilla och ju mer man rör sig så desto mer sjunker man ner. Och tänk då liksom, tänk vilket trauma jag skulle ha skapat att Lo som var där bredvid och han då skulle ha försökt hålla i mig och jag skulle ha bara liksom sjunkit längre och längre ner. Sen så skulle jag ju nog ha gjort, tror jag, som Terminator i lavan, att jag skulle ha visat tummen upp liksom med handen före den sjunker ner. bara för att på något sätt ge ändå ett så här positivt budskap.
Jag är ju litteraturvetare, och om jag nu ska analysera den här historien så är det ju en sorts metafor för helheten, det här. Mm. Alltså just att ni har köpt det här huset och det här håller på nu då och bygger. Och att din son och din sambo sitter och tittar på medan du då
sjunker ner, dras ner i avgrunden.
Ja, alltså om man ser det rent litteraturvetenskapligt så är det mycket plausibelt att det är det man...
Det blir ju ännu mer metaforiskt.
Läser in
alltså för att Janika fick ju sån panik då, så att hon liksom, hon började ju så där göra så här snabba rörelser för att komma och hjälpa mig. Och då började hon så där liksom, då började hon få så här sammandragningar och det krampade och gjorde jätteont. Så liksom följande skede då så skulle vara att förlossningen skulle ha satts igång där. Alltså att medan jag liksom dras ner i kvicksanden så skulle hon liksom föda där i leran.
Och som lagom då till att endast då liksom din näsa och dina armar syns, så skulle du kunna hålla i ditt nyfödda barn,
ja,
då en gång innan du då dras ner,
ja,
i Pormos leriga marker.
Och sen när någon kommer dit och så ser de då bara liksom att Janika ligger där liksom avsvimmad av blodförlust och det ligger en skrikande bebis där liksom i en gummistövel vid leran, och det finns inget spår av mig överhuvudtaget.
Och ÖT skulle inte ens skriva om det, för det här händer varje dag i trakten.
Jag dog ju inte då igår, utan att jag lyckades ju då genom som jag tror att det var så här perfekt teknik, så lyckades jag liksom dra mig ut. Ungefär som man liksom kravlar sig upp ur en isvak, så drog jag mig då ut ur kvicksanden och faran var över.
Blev stövlarna kvar där nere då? Det är ju en klassiker.
Nej, jag fick nog upp stövlarna, men att jag är osäker på att om jag ska ha dem någon mer. För att det såg inte ut som mina stövlar någon mer. Men att jag tänker jag ska ha dem att torka i solen nu, och så får jag ta en hammare och se om jag hittar mina stövlar därefteråt. Men att jag var ju väldigt glad sen. Alltså man får ju ett sån här rus när man lyckas ta sig ur en sån här dödsfälla. Att man är sådär att nej, men jag lever och var bra och jag älskar Janika som säkert skulle ha räddat mig och sådär. Och att det var väldigt liksom skönt att jag kan på ett sätt liksom helt rekommendera att gå ner i kvicksand en stund. Alltså bara för att få den här känslan. Alltså det är ju som på något sätt besläktat med den här känslan av att när man hittar någonting som har varit borta. Och man är bara så här, nej men vad skönt, oj där är min plånbok. Att lite så, att jag lever ännu en dag. Att vad skönt.
Som när man till sist får i den här kontakten i den här vägguttagen, ja, efter minuter av obegripligt checklande fram och tillbaka.
Ja, lite samma, men alltså kanske inte lika mycket frustration för det, men på något sätt. Men att den här kärleken till Janika, så det höll inte tyvärr, för att vi var...
Aj då.
När vi var sen på kvällen så skulle vi fara till butiken och handla mat. Och det är här som jag behöver nu din åsikt om en sak. Alltså för att Janika påstår nu alltså att det är jag som är galen. Medan jag
att du borde ha bytt skor innan ni kom till stan.
Det här är ett så här klassiskt exempel på, alltså där jag är helt säker på att Janika liksom gaslightar mig. Och jag behöver nu, du är liksom den här, vad heter det, vågbrytaren, heter det så? När man liksom tar ställning till att det är så här eller så här.
Jag är domare kanske, eller vågmästare.
Ja. Nej, men jag, för mig tycker jag att det här är en självklarhet, men att Janika tycker att det här är någonting som överhuvudtaget inte existerar när det gäller sociala regler, och påstår också att även om det ska existera så är det jag som har fel. Och det handlar alltså om att köpa melon. Nu vet jag inte hur ofta du köper melon, men jag skulle säga att jag köper lagom ofta melon.
Ja, nu är det ju högsäsong, alltså nu är de ju som godast, så nu köper jag ganska ofta. Senast igår tror jag.
Ja, ja, men så du upplever att du är som en melonköpare som för ofta till butiken och köper melon.
Ja, och pratar vi nu om vattenmelon eller kantaloup eller honungsmelon?
Vi pratar om vattenmeloner förstås. För att vi var ju i en österbottnisk butik. Finns det flera sorter här. Men att när man köper vattenmeloner...
Blicken jag fick vid Kjellmans esse när jag frågade om de har bulgur.
Ja, jag var också i en bybutik och skulle köpa sån här dyr cappuccino-mjölk. Men det fanns inte. Men när man handlar vattenmeloner så handlar det om att man knackar på dem för att se att är det här en melon som jag vill köpa nu? Är den här mogen? Man knackar och så hör man på ljudet. Det är ju väldigt oklart liksom vad det är man lyssnar efter, men att det är ju på något sätt sådär att det är ens förfäder som liksom säger då att ta den där är rätt. Men att man nu knackar på några meloner och sen är man då så okej, jag tar den där.
Alltså de godaste melonerna har ju en märkning på sig som är deras egen. Alltså en gul fläck. Om det finns en gul fläck på melonen så då är den som ja, allra bäst.
Men man kan inte
behöver man inte knacka.
Ja, man behöver knacka. Man kan inte alltid lita på det där. För att jag har varit med om gula fläckar som har varit liksom lögnfläckar. Alltså det är fusk. Är det.
Men knackningen som du inte vet hur den ska låta, den är felfri.
Den är felfri för att du hör, alltså när du knackar på en melon så är det bara på något sätt att ja, nej men där var den och så tar du den. Och jag har insett att det finns ett begränsat antal meloner man i en butik kan knacka på tills man blir stämplad som en crazy person.
Ja.
När vi var där i butiken så började då Jenika knacka på meloner. Och så knack, knack, nä, 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 knack, knack. Och här upplever jag, här borde hon ha tagit den där melonen, oberoende ljudet av knackningen. För nu har hon knackat på säkert 10 meloner. Och det är kanske 3-4 melonknackningar för mycket. Alltså du kan ju knacka kanske på 4-5, ibland 6 meloner. Sen tar du den oberoende om det är rätt eller fel. För att om du fortsätter knacka, om du knackar på varje melon i den här fruktkorgen, då är du en galning. Och det var här som kärleken sen tog slut, för att Jenika upplevde att nej, så är det inte. Och så fortsatte hon knacka. Och hon knackade på dem alla vattenmeloner. Och så tog hon kanske den som hon knackade så här andra eller tredje på. Och menar att det inte alls existerar någon sån här social regel. Att det är ingen annan än jag som upplever att det blir... Alltså det gör ju ont i huvudet om man knackar på mer än 5-6 meloner.
Det är så svårt, Ted. För jag vet ingen som knackar på meloner.
Det blir ju en sån här melonkö. Folk står ju där och väntar att det är deras tur att få knacka. Det går ju, alltså ingen kan ju stå där och knacka på alla vattenmelonerna, utan att i något skede så blir det bara sådär att nu tar jag den här då, för att det finns andra människor som också gör sina uppköp här i butiken. Man kan ju inte vara någon sorts så här melongalning som ska knacka på alla.
Alltså min närmaste referens är ju att jag klämmer på avokadon, och det gör man ju när
ja,
man ska
ja, men
köpa
där,
en avokado.
Där vet, där har, det är precis samma sak. När man klämmer på avokadon så kommer det en gräns. Nu täcks jag inte klämma på mer avokado. Nu måste jag ta den här avokadon.
Nej, man klämmer tills man hittar en, och hittar man inte en så då tar man ingen avokado. Så ja, att om ni har någon sån här märklig slagruta förhållande till meloner, att ni via förfäderna känner när ni knackar att
ja,
det är rätt,
menar
så
du,
måste ni kunna knacka på allihopa.
Jag tror att det är förfäderna som viskar och säger att nu måste sluta knack, nu måste ta den här. Menar du att du ska kunna hålla på med liksom oändligt antal avokadon tills du hittar den rätta? Jag tror ju nog att du också ska sluta i något skede. Att du ska vara sådär,
nej, tills men jag hittar en som är mogen. Det är ju det, alltså inte det är någonting magiskt, mystiskt med mina förfäder. Det är bara om den är mjuk och känns mogen så då tar jag den.
Ja, men det finns
annars
ju
annars köper jag ingen avokado.
Det finns ju sociala regler för hur man beter sig i en butik. Dit det inbegriper att man kan inte klämma på alla avokado, man kan inte knacka på alla meloner. Också när man liksom tittar på datum på kött till exempel, så i något skede så nu har du stått för länge här, nu måste du gå vidare. Det måste ju liksom, hela butikssystemet går ut på att det roterar. Ingen får liksom bli kvar för länge någonstans.
Nå, hittade ni någon melon till sist, och var den sen god när ni skivade upp den?
Jag vet, då en melon och det var helt bra och det var ju... Redan vid
men
andra lät
den annorlunda än de andra när
nej,
det
lät precis likadant. Det var bara, hon fick någon fix idé om att hon skulle knacka på allt som fanns i butiken. Och gaslightar mig och säger att det är helt normalt beteende och sådär. Gör allihopa. Jag fick liksom lust att gå till bygget och liksom sjunka ner i kvicksanden. när vi kom hem från butiken, för att jag upplevde att det var liksom så fruktansvärt och felbehandlat jag hade blivit.
Knack, knack.
Vem där?
Janika Barman.
Janika Barman, vem?
Det är tyst för hon knackar redan på nästa melon. Det hände ju så otroligt mycket förra tisdagen då, när vår son föddes. Vilket ju är fel verbform, för föddes låter som att det bara hände av sig självt, att det var passivt. Det var ju ett aktivt, fantastiskt arbete av mamman att föda fram detta mirakel, förstås. Men bland allting som hände den dagen, och det var ju en lång dag, så var det många saker som bara liksom, alltså stora, otroliga saker som bara hände i förbifarten och som man glömde genast, för det var alltså hela tiden någonting nytt och stort och otroligt och spännande och mirakulöst som hände. Och jag liksom hade helt glömt att, ja men sen då så kom det ju ut en moderkaka också.
Ja, det var bra att den kom ut, för att om den inte kommer ut så måste de ju typ operera ut den.
Ja, är det så kanske, ja. Nå, den kom ut och nu vet jag ju inte om det var en piece of cake, men åtminstone verkade ha varit, jämfört med det som hade hänt strax före då när barnet kom ut, så var det en piece of cake när moderkakan sen föddes.
Ja, men det brukar väl vara så, tror jag.
Men då låg den där och den var ju alltså enorm, den också. Jag hade inte riktigt förstått hur stor den är. Och så kom det in en, jag tror att det var en parmorska, men hon hade en röd hatt och så började hon undersöka den.
Mm-hmm.
Och sen tog hon den och satt den i någon specialpåse och la den i någon speciallåda och någonting.
Vad för sorts hatt var det? Alltså var det som, för jag tänker när du säger röd hatt så tänker jag ju som en så här Super Mario-lippis. Och jag tänker att...
Nej, alltså det var nästan så här Elsa Beskow, vet du, de här som har svampar på huvudet.
Men det var inte något så här i alla fall att hon liksom, hon skrattade högt och sa den sista ingrediensen! Och så försvann hon i ett rökmoln.
Alltså, det kan ju hända, det var just det. För jag har ju suttit och läst om moderkakan nu under de här nätterna när jag har vaknat också. Mm. Och alltså vilken fantastisk sak det är. Alltså, den är ju alltså inte en del av mamman, utan den är en del av barnet. Det är alltså barnets organ och barnets förkämpe innan det föds, innan det har sina föräldrar som gör allt för det och köper monster trucks åt det, så gör moderkakan allt det här.
Mm.
Tar alla strider, ser till att barnet får allt vad det behöver, att det tar hand om allt som är farligt, alla slaggprodukter, allt avfall, och dessutom programmerar om mamman så att mammans kropp inte ska förstå att det finns en främmande organism inuti henne.
Ja. Det är ju synd att man inte liksom använder sig av moderkakan och mer efter förlossningen. Att det skulle vara ganska kul om moderkakan skulle liksom växa upp med en. Och att man skulle ha kvar den. Och just så där att den tar strider och så där. Att om man hamnar i bråk med FPA eller någonting, så skulle som moderkakan kunna liksom försvara en. Och...
Ja, men exakt. Alltså, det skulle vara som ett filter för allting.
Mm.
Att, jag menar, han kan äta vad som helst, man bara lägger det ovanpå moderkakan och så tar moderkakan det som är näringsrikt och ätbart och ger det åt en, och resten så ger det inte åt en.
Det skulle bli en helt ny trend inom fashion också, alltså det skulle finnas någon så här moderkaks backpacks, så att man går omkring med dem på ryggen och sen just kanske olika accessoarer, liksom hattar och sånt som man kan sätta på moderkakan så att den ser trendig ut.
Jag tänkte så här, bäst före då att de skulle bli onödiga, eller alltså de skulle inte bli onödiga för att alla skulle säkert inte ha sin moderkaka, men det skulle vara som att bäst före på onsdag, eller så alltid går det att använda via moderkakor. Nej, men det var bara, alltså jag menar, jag borde ju på något sätt ha som med större andakt ha på något vis, något vet jag, visat min respekt för den här moderkakan innan den här rödhattade entiteten, vad det nu var då, jag trodde att det var en barnmorska, men nu när du sa så blev jag fundersam, vad ska hon med den till?
Jag har aldrig hört om någon barnmorskor med röda hattar.
Ja, men innan hon får iväg med den, att jag borde ha liksom, jag vet inte, nickat åt den eller sagt tack eller någonting.
Jag tror hon var sådär som i Sagan om ringen, så finns ju Tom Bombadil som är som en sån här jättekonstig figur som ingen riktigt vet, men han är liksom, han är starkare än Sauron, och folk har så här teorier om att, ja, men det var liksom Tolkien skrev in sig själv på något sätt som honom och sådär, men att det var som en sån figur det där.
Till och med Peter Jackson klippte ju bort honom, och det är ja. Ju som en sån figur han är, alltså ja. Väldigt onödig för historien.
Och jag tycker det också passar in, alltså sådär, att det skulle kunna vara någon sorts liksom magiskt väsen som har haft någon sån här tusenårig förbannelse som bara kan lösas med en brygd, och då vi behöver liksom moderkakan från ett barn med två pappor, och de är sådär, ja men det här var ju omöjligt förr i tiden, men nu är det sådär, men nu är det möjligt idag.
Moderkakan från ett nyfött barn, stöveln från en nydrunknad pappa. Och så någon typ gåsört eller någonting. Och så har man evigt liv kanske.
Ja. Och du är helt säker på att det inte hade liksom läckt lustgas i rummet eller någonting. Alltså att det kan vara en hallucinering det där. Att...
Jag tog ju mera lustgas än mamman.
Fick du också ta lustgas?
Nej, men ingen var där just då. Klart att man testar.
Sen kom det in spindlar med lila hattar som skulle ha smaka på min moderkaka.